Yes. Tusen tack för den bönen. Det kändes väldigt gott att få bli välsignad på det sättet. För er som inte träffat mig innan så heter jag då Sandra Salander och Tor Tredvå. Gift med Rickard Salander här nere. Och vi har dottern Hanna tillsammans som snart är 2 år. Och jag jobbar också som psykolog och nu också då som ungdomspastor. Och det blir en spännande höst det här, för jag kommer också att gå den här predikantskolan som Rickard har samman med några andra i menigheten. Så det blir fullt upp. Och så ska jag vara hemma med Hanna på heltid fortsatt också. Och jag kan säga något om den starten som vi hade då, inte igår i fredags. Kom 9 ungdomar och ja, vi hade en kort andakt om vad Jesus har gjort och rätten att få vara Guds barn. Och jag tycker själv att det är ganska spännande det här med ungdomspastoruppdraget, för jag har aldrig känt förut att jag skulle vilja ha ett sånt uppdrag. När det har funnits i Sverige sådana att de har sökt det, så har jag aldrig känt så här, nej, det skulle inte vara min grej. Och sen när vi flyttade hit så plötsligt så bara kom det en sån. Ja, men en längtan att få preka till ungdomar och bara ge dem det som jag har fått själv. Så det. Och så var det ju just det behovet som ni hade, så det var ju väldigt häftigt. Ja. Nu så tänkte jag... jag ska preka om Guds kraft. Jesus som Guds kraft. Som också en dårskap. För de som inte tar emot det, men för de som tar emot det så är det Guds kraft. Och för er som har biblar så kan ni slå upp första Korinthierbrevet. Kapitel 2. Och då är det ju då aposteln Paulus som säger till församlingen i Korint. Han hänvisar till när han var där liksom och prekade sist då. Så säger han, kapitel 2, vers 1, säger han: när jag kom till er bröder var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfästne Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet, utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet, utan på Guds kraft. Och när jag läste det här så vet jag dels att det är mycket det som jag kommer få lära mig under hösten i predikantskolan. Jag har hört Rickard säga de här tingen många gånger, att man ska komma liksom i enkelhet och att det är Guds, att det är evangeliet i sig som ska göra jobbet. Så jag tänkte liksom att ja, men det där känner jag igen. Men så blev jag också lite nyfiken på det som Paulus säger. Alltså vad sa han till dem egentligen för att det skulle bli Guds kraft? Alltså för att det ska bli så där rent och enkelt så att Guds kraft kommer ut. Och jag blev också lite nyfiken på det här att han var så liksom rädd och kände sig svag och ängslig när han kom till dem. Och då läste jag lite mer då i kapitlerna här. Och då står det i första kapitlet då, vers 18, så står det att talet om korset är en dårskap för de som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Så kanske är det att han kände sig lite som en dåre när han skulle komma inför dem, att budskapet är liksom en dårskap då. Och jag läser vidare där. Talet om korset är en dårskap för de som går förlorade, eller galskap kanske ni säger, jag vet inte. Men för oss som räddas är den Guds kraft. Det står skrivet: jag ska göra slut på de visas vishet och de förståndigas förstånd ska utplåna. Hoppa framåt lite. Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Till eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda de som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som har blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de som är kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Ja, och så står det på flera ställen här också. Det står också att den som tycker sig vara vis i världslig mening måste först bli en dåre för att bli vis. Så det här budskapet som han fått fatt på då, som han ville förmedla när han kom där i rädslan och ängsel inför dem, det var liksom en dårskap han skulle förmedla. Och jag tänkte säga något mer om det här, varför det är liksom en dårskap, det här budskapet. Och då kan man ju först se på Paulus själv, på hans liv och omvändelse. Ja, då kan vi gå till Filippobrevet. Och kapitel 3. Och ni vet ju att Paulus, han var ju de kristnas motståndare först. Han var ju en sån där toppfarisé som följde loven till exemplariskt och var den som ville att de kristna skulle dräpas och var verkligen så hård och lovisk. Och så säger han här i Filippobrevet att ja, om någon tror att han kan förlita sig på något yttre, då kan jag det ännu mer. Jag som blir omskuren på 8:e dagen, som är Israels, är av Israels folk och Benjamins stam och så vidare. En i rättfärdighet efter lagen, en oförvitlig man. Men så säger han ju då, men allt sånt som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt det som är förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min Herre Jesus Kristus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastades på söppelhögen, för att vinna Kristus och få leva med honom. Inte med den rättfärdighet som loven ger, utan med den som kommer av tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Så Paulus själv hade ju fått vända upp och ner på hela sitt liv när han mötte Kristus. Och då, han trodde ju såklart förut att det var gärningarna och den egna prestationen och att följa loven som var det som var viktigt för att bli, försöka pröva vara tillräckligt bra inför Gud och få välsignelse då. Och så mötte han ju då Jesus och fick vända upp och ner på alla sina värderingar och få ett helt nytt liv och helt nytt uppdrag. Och så ska han ju nog försöka förmedla det här då till andra judar och fariser. Och det är klart att han kanske är lite rädd då. Och att det känns som en dårskap. Det är ju något helt annat än vad de hade tänkt innan. Och det största skillnaden är ju kanske det här med då att det var gärningar som skulle leda till rättfärdighet. Och nu är det då tro. Och där tänker jag också att det här med tro hör ihop med dårskap. Alltså det är inte tro om det inte är dårskap. För om jag ska ut och gå och den heliga ande säger till mig, ta med paraplyet och det är stekande sol ute, då är det ju dårskap att ta med det i alla fall. Men det är ju det som jag tror, att göra det fast det inte ser sån ut eller att det inte är logiskt eller visdom. Men om det hade regnat ute så hade det inte varit någon dårskap att ta med det. Så tro och dårskap hänger ju ihop. Och det som stod i början här i Korintherbrevet, det var ju att det som var visdom i världen förut, det som inte nådde fram till frälsning, det funkade ju inte. Så då fick ju Gud komma med dårskapen istället och så fick det gälla tro istället. Så det är helt något nytt som han försöker förmedla här. Och han säger att det är en stötesten för judarna, en dårskap för hedningarna. Och jag tänker också på det här att folket väntade ju faktiskt på en kung, en messias. I andra Samuelsboken så står det om det som kallas för Davids pakt. Det finns ju olika pakter och så i Bibeln. Och just Davids pakten tror jag inte är så jättekänd för alla. Men om man tänker, Abraham fick ju ett löfte från Gud att det var tron som skulle räknas till rättfärdighet. Så det står ju också att vi nu som är rättfärdiga genom tro, vi är söner till Abraham. Det var ett sånt där profetiskt löfte som Abraham fick. Och till David då, kung David, så gav Gud ett annat löfte. Och det var att genom någon, eller genom din ett, så ska det komma en evig kung. En evig kung för folket som regerar i evighet. Och det var ju därför som de väntade på den här stora kungen då, som skulle frälsa folket. Och de tänkte säkert att det skulle vara någon mäktig, stark person. Och tänkte att Jesus kommer. Som liksom föds i ett stall och rider in på en åsna. Och blir liksom folkets tjänare istället för den här mäktiga personen. Och till råga på allt så dog han ju också på ett kors. Och det står ju att det blev en stötesten för judarna. Och i loven, i femte Mosebok, så står det att den som dör på ett kors, eller den som hängs upp på en träpåle, att den är förbannad av Gud. Så att dessutom deras messias eller kung skulle liksom bli förnedrad på det sättet, det var ju ännu märkligare. Men det står ju också då i Galaterbrevet, så förklaras ju det här att Kristus tog förbannelsen på sig. Han blev förbannelsen för vår skull. Så nu i efterhand så kan vi ju se pusslet klart. Eller vi kan ju lägga ihop det. Men tänk för dem som var där och då. Som väntade på den här kungen och hade följt loven. Att de skulle förstå det direkt. Det kan man ju förstå att de inte gjorde. Så. Ja, och Jesus kom ju också och överraskade och visade på något helt annat än det förväntade. Hela tiden tänker jag när barnen kom till honom och lärjungarna sa nej bort. Och han sa nej, barnen får komma till mig. Och han hängde med syndarna och rövarna och kvinnor som han inte skulle umgås med, de umgicks han med. Tvättade lägenas fötter och sa att det är det minsta som ska bli störst. Och när folk liksom ville ha straff så sa han, men kasta första stenen, du som är utan synd. Så han vände ju upp och ner hela tiden på deras så här logiska tankegång då. Och visade istället på en ny väg med nåd och kärlek. Och folket var ju upptagna av det här liksom i yttre. Med regler och rättvisa och att rangordna människor efter bra och dåliga. Liksom de som var duktiga på att följa loven och judar. Och de som då var hedningar och inte skulle få frälsning. Och det var ju massor olika regler. Det här bara med hur man skulle äta och hålla sig ren och allt sånt. Men det står ju också att det där med att hålla på och hålla sin egna fysiska kropp ren, att det var ju också bara en skuggbild på Kristus som är den verkliga kroppen, som är en andlig verklighet och inte det här fysiska. Så det var något helt annat än vad de förväntade sig och tänkte och förstod då. Och inte minst då Jesus offer för oss. Den här frälsningen som människan inte klarade på egen hand. Att Gud då liksom offrar, sänder Jesus och offrar sig själv eller sin son. Och det som fanns mellan Gud och människor, att han bara tar bort det en gång för alla av nåd. Och tar bort alla de här kraven och loven och förbannelsen. Och att vi får det helt gratis. Och att vägen öppnas för alla. Att den här att den här rangordningen och liksom att vissa människor kanske klarar det och andra inte, att det försvinner liksom öppet för alla. Och det är ju dårskapen som ingen förväntade sig, och det är därför vi ser att det är från Gud, för det var inget som vi människor skulle kommit på, utan det var en helt suverän plan som han kom med. Och då är ju plötsligt hedningarna inkluderade också. Så man förstår att det var en dårskap för dem också. De hade ju inte förtjänat det. De var inte av rätt familj och rättsligt och allt sånt. Så de kände ju säkert att man har råd. Det var inte bra nog. Men de är bra nog och alla är bra nog. Så om du någonsin tänker att du inte är bra nog så har du fel. För det spelar ingen roll vem du är, vad du har gjort. Eller om du är kvinna eller man, om du är norsk eller svensk. Om du... Det är... Alla duger inför Gud. Och när Jesus dör, jag tänker på det här med Guds kraft. När Jesus dör så är det ju så mycket kraft så hela världen skakar. Det är ganska häftigt. Satan blev liksom besegrad en gång för alla. Och han har ju ingenting egentligen att fånga oss med längre. Vi kan ju tro det här. Att det fortfarande handlar om att vara bra nog och att Gud kanske inte kan älska just mig. Och så. Men han sa att den är ju besegrad. Det där är ju bara tull. Ja. Så det är som kraft när Jesus dör så hela världen skakar. Och sen när Jesus uppstår och går upp i himlen och sätter sig på högra sidan av Fadern i himlen, då blir han ju kung i all evighet. Så det handlade ju om en himmelsk och andlig kung. Det där löftet till David. Och nu är han kung. Och han kan bo i oss. Det är ganska stort. Jag började ju med att läsa i Första Korintherbrevet. Och jag ska dit igen. Det här i kapitel 2 där han säger att när jag kom så var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfästa Kristus. Och han säger också att han vill inte tappa talet på kraft eller så, eller säger han kanske inte här, men han säger det, och han vill inte att tron ska vila på mänsklig visdom utan på Guds kraft. Och ja, jag tänker på det att det är så ofta man hört liksom bra predikningar, alltså det är inget fel, predikanten kan säga jättebra saker och säga jätteroliga skämt och det är liksom proffsiga shower och sådär, men man känner ingen kraft i det. Och så kan man däremot höra någon som bara gett så jätterakt vittnesbörd som bara säger att Jesus förvandlar mitt liv så här. Och så känner man jättestark kraft. Alltså just det där att inte linda in budskapet så mycket så att kraften försvinner. Och inte liksom komma med det här egna som man har, det här mänskliga visdomen. Det är klart det ska vara mycket bekvämare för mig att hålla någon slags psykologisk föreläsning nu. Jag som är psykolog skulle kunna prata om oro eller sömnproblem. Eller istället för att stå så här blottad och prata om Jesus. Men jag tror inte det hade varit lika mycket andlig mat i alla fall. Det är ju själslig mat att höra intressanta föreläsningar och så. Det är liksom, ja, det är intressant och bra. Men det är inte det som är Guds kraft. Det är inte det som är ande och liv. Det är bara Jesus och evangeliet som är det. Och jag tycker det är roligt. Jag är ett stort fan av Finn Arnelöv. Och Rickard har sagt att på nådekonferensen när Rickard stod fram och predikade då. Då satt Finn Arne där längst fram. Och så kunde Rickard höra honom då och då säga Jesus. Jesus. För då kom liksom Rickard på rätt spår igen. Om han hade kommit ut innan.
Oj. Utsvärning.
Lidström.
Ja. Den gick. Ska jag starta den?
Den är... Ja, den är på. Ja. Ja. Jag känner igen de där Jesusmänniskorna från när jag växte upp också i pinsemenigheten hemma. Det fanns alltid någon sån där Jesusgubbe som satt och bara suckade så här, Jesus, Jesus. Och jag tyckte det var så härligt. Trots att jag var liksom tonåring så, här, så tyckte jag det var härligt. Bara de som andades liksom Jesus. De hade förstått någonting. Och många av er har ju också hört Rickards frälsningsberättelse, hur han kom till tro. Och det var ju helt enkelt att han var ute med vännen på en pubkväll och att en person talade om för honom att han hade blivit förvandlad på grund av något som bodde i hans hjärta. Och den personen sa ju bara Jesus. Så blev Rickard frälst och hela livet kom upp och ner. Bara namnet Jesus. Så vi ska inte klä in det för mycket i det här. Det som är liksom coolt och mänsklig visdom. Sen det ska vara en dårskap. För inte tappa det på Kristi kraft. Och Gud har ju sin egna logik, som jag sa. Det är inte längre det här. Att man kan vara en bra, en dålig... Att vissa är bättre än andra, liksom att vi som är kristna ska vara bättre än de som inte tror. Det finns ju inget sånt längre. Gud har raderat allt det där. Att vissa duger inte. Allt hör till det här gamla tänket. Den gamla pakten. Ja, jag menar, jag skulle kunna vara stolt över att jag har varit kristen hela livet. Men det är ju bara nåd. Så det kan inte jag, har inte jag presterat att jag fick tro som barn och att den har hållit hela vägen till barnvård. Och till och med min mormor som är 98 år, som också varit en sån här trostjänare liksom i menigheten i alla år. Hon säger samma sak, det är bara nåd. Alltså det är nåden som har burit hela vägen. Så det, vi har inget att berömma oss för länge. Liksom noll eget och fullt Jesus som gjort jobbet. Och jag kom också på en så stark upplevelse jag hade för ett tag sedan. Så satt jag hemma och bad och så fick jag plötsligt bara den här tanken att Gud har dugliggjort mig för tjänst. Eller det står väl så om oss alla. Att han har gjort oss dugliga att vara tjänare i ett nytt förbund. Och så fick jag bara till mig så här, jag bara, men shit, oj. Så skulle jag säga. Ja, det kändes så. Det blir liksom stort. Men hur kan man vara duglig att vara tjänare till Gud? Liksom. Tänker jag att det fanns en sån jobbannons på Finn. Så här, Gud söker tjänare. Anmäl dig om du tror att du duger. Vem skulle våga söka den tjänsten? Alltså, vad får man det till sig? Ja, men Gud ser mig som duglig. Att vara tjänare och att förmedla hans budskap. Att stå för det som han har gjort. Det är ganska stort. Och också det att han som liksom är herrarnas herre och konungens konung. Han kan flytta in i oss med sin ande. Att det var också det som var säkert en jättedåskap. Det är inte bara det här, det är att vi kunde komma nära honom, utan vi kan bli ett. Han kan flytta in i oss. Och det står att Jesus var ju Guds son och nu har vi också blivit Guds barn. Och därför kan vi få Jesu ande, alltså den här sonanden, barnaskapets ande. Jag skulle få samma ande som Jesus hade. Han var Guds barn och nu är vi det också. Och då får vi hans ande som ropar Abba, fader. Alltså pappa ropar inom oss när vi tänker på Gud. Vilka kommer direkt ifrån. Det är fantastiskt. Och det är som sagt bara en ord. Och det gäller oss alla. Oavsett vem vi är. Så. Ja, jag tänkte att jag ska gå in för landning. Och ja, när jag själv förberedde mig för det här så var det liksom så här, wow. Jag började skutta runt hemma igår och Ricka sa vilken energi du fick. Så här, men det är vaniljigt. Så jag tycker verkligen inte wow. Och just att man aldrig tänker att tänka så här, det skulle inte gälla mig eller jag är inte bra nog. För Jesus har gjort det bra nog. Och ja. Jag tänker nu efter och efter mötet om du vill ha förbön för någonting eller du vill ha någonting eller du vill bli frälst. Bara kom fram så ber vi för dig och är frimodiga med att vi kan komma inför Gud själv. Så. Och ni heliga ande är här. Amen.
Tack ska du ha, Sandra.